Matteus kapitel 24, verserna 43 och 44. Där talar Jesus om sin återkomst och säger så här: därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Nu talar alltså Jesus till lärjungarna. Han talar till oss. När vi minst väntar det, då kommer människosonen. Och det där bibelordet, det har jag snurrat kring som tungan runt en trasig tand länge. Man blir ju kolossalt nyfiken, eller hur? Hur i all världen ska han bära sig åt för att överlista oss? Vi som så gärna talar om att vi är i denna sena tid, och att ändetiden är inne, och den stora väckelsen i ändens tid har redan börjat. Halleluja. Hur ska han kunna överraska oss med sin återkomst? När ni minst väntar det. Han är ganska säker på sin sak också. Det tycker jag låter spännande. Nå, det finns ju en parallell i det här. Hans första ankomst kom ju också som en överraskning. Inte så att inte människor väntade Messias vid den tidpunkten då han föddes. Det kokade av Messias feber. Men han överlistade allihopa. Han lät sig födas i ett stall, och det hade ingen räknat med. Han gick omkring i Galileen, och det hade heller ingen räknat med. Han gjorde en massa andra saker som inte stämde med förväntningarna. Och så kom han ändå som en överraskning. Och vilka var det som blev mest tagna på sängen? Vilka var det som blev mest överraskade? Jo, det var de som hade mest teologisk kunskap. Gud fördöljer sig för de visa och kloka, och så uppenbarar han sig för dem som är som barn. Och Jesus till och med prisar fadern för att det är så. Och det kanske också blir så när han kommer tillbaka, att de som verkligen tappar hakan med en smäll är sådana som jag. Bibellärare och teologer och docenter och ja, predikanter och pastorer. Vi kanske kommer att stå där i en enda stor förvånad skara. Herre, kommer du redan? Det var det sista vi hade räknat med. Vem vet? De som har mest kunskap i teologi. Nu läste vi igår en text där Jesus frågar sin samtids lärda experter: vad menar ni om Messias? Vem son är han? Och de svarar: Davids son. Och så frågar Jesus: hur kan då David säga, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida? Hur kan han vara både Davids son och Davids herre? Och då kunde vi konstatera att ingen kunde svara något. Och problemet med experterna var inte att de hade för mycket kunskap, utan att de hade för lite kunskap. Men de trodde att de hade all kunskap som behövdes, och därför åkte de dit. Och det tror jag är ett scenario, för det heter det ju alltid numera, det är ett scenario som kommer att upprepas i tidens avslutning. Och det ska vi ägna lite uppmärksamhet åt nu. Vi bläddrar till Johannes 12 kapitel och 34 vers. Johannes 12 och 34. Folket sa till honom: vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne människoson? Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens arm uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botad av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Ja, här står nu människor som tycker att ja, de vet allt om Messias. När Messias kommer ska han stanna för alltid. Och så står du här och säger att människosonen måste upphöjas. Och på något sätt var man inte villig att tänka tanken till slut att ens kunskap kanske var ofullständig. Utan vi värnar om våra teologiska tabellsystem. Det gör vi allesammans. Så att när någonting inte stämmer med kartan så får verkligheten vika för kartan. Det är ju alltid så. Om kartan inte stämmer med verkligheten så är det kartan som gäller. Inte verkligheten. Vi reviderar ogärna våra kartor. Våra älskade kartor som vi är så stolta över. Och Jesus ropar till dem: tro på ljuset medan ni har ljuset. Och det betyder nu inte bara att han är en upplyst mästare, som det heter i guruhoparnas tidvarv. Utan när fadern säger var det ljus, så är det sonen som går ut och skapelsen börjar. Han är ljuset. Och han hade gjort många tecken, säger Johannes. Men de trodde ändå inte på honom. Och så syftar Johannes tillbaka på det ögonblick då Jesaja blev kallad till sin tjänst som profet. I det år då kung Uzzia dog fick jag se Herren sitta på en hög och upphöjd tron i templet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade och huset fylldes av rök. Och seraferna ropade: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och så får ju Jesaja en kallelse. Förblinda detta folk och förstocka deras hjärtan, så att de inte kan se och inte förstå. Och så säger Johannes något intressant. Har du lagt märke till det? 41 versen. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet. Han, Jesaja, såg hans, det vill säga Jesu härlighet. Det är sonen som sitter på den höga och upphöjda tronen. Det är sonen som kallar Jesaja till att förblinda folkets ögon. Inte fadern, utan sonen. Och förblindelsen gäller just detta, vem sonen är. Vem han är som sitter på den höga och upphöjda tronen. Resultatet blir den förkrympta teologin. Folket börjar älska läran mer än honom som läran handlar om. Och när han till sist kommer, som läran skulle beskriva, så har skillnaden hunnit bli så stor. Läran har hunnit bli så mycket mindre att man dödar honom som läran handlade om. Och lite grann hur det där går till, det beskriver ju också Johannes här. Många kom till tro på Jesus, men de ville inte erkänna det, därför att de värderade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud. Och det handlar ju alltså om att när vi närmar oss Gud, så gör vi det i det längsta med frågan: vad kan jag få ut av det här? På vad sätt kan nu detta löna sig för mig? Vi är intresserade av sanningen så länge den lönar sig. Men när den inte gör det, så är vår kärlek till sanningen ganska bristfällig. Man jagade löften i skriften, precis som vi brukar göra. Och man hade ju fått löftet att Messias skulle stanna för alltid. Och när man väl hade spanat in det, så var man fullständigt blind för allting annat som så att säga kunde komplettera det löftet. Utan just löftet förblindade på ett alldeles särskilt sätt. Därför löftena lönar sig ju, åtminstone efter vårt kötsliga sätt att tänka. Hade man kunnat förstå att deras kunskap var ofullständig om Messias? Ja, visst kunde man det. Vi ska gå till Jesaja 9, den text vi brukar läsa på juldagen. 6 och 7 verserna. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurst. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Underbar i råd. Ja, det hebreiska ordet betyder verkligen underbar i ordets ursprungliga mening. Mirakulös. Den som verkligen är så fylld av Guds rådslut att det är som ett stort mirakel alltsammans. Ett barn blir oss fött. Messias kommer. På hans skuldror ska herradömet vila. Ingen tvekan om att det är dens moder det handlar om. Och ändå så säger ju Zakaria någonting helt annat om Messias ankomst. 14 kapitlet hos Zakaria. Från början. Se, en dag ska komma, en Herrens dag, då man i dig ska utskifta byte. Ty jag ska församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden ska intas, och husen ska plundras och kvinnorna vanäras. Och hälften av folket i staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden av det ska inte bli utrotad ur staden, ty Herren ska dra ut och strida mot de folken så som han stred på drabbningens dag. Och han ska den dagen stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska rämna mitt itu mot öster och väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften av det mot söder. Plötsligt står Herren där. Inte som ett litet barn som ligger lindat i en krubba. Han stiger ner från himlen. Och när han sätter fötterna på Olivberget, så rämnar berget. Klippa du som brast för mig. Och Herren ska strida mot alla hedna folk som vid det laget har församlat sig för att åstadkomma det Hitler inte klarade. Die Endlösung der Judenfrage. Slutlösningen på judefrågan. Nu ska de köras i havet. Nu ska landet befrias. Alla hedna folk ska vara med. Även Sverige. Om Sverige finns kvar vid det laget, det vet vi ju inte. Vi kanske röstar bort det i höst. Då plötsligt kommer Herren att stå där utan föregående varning. Ena stunden inte en skymt av Messias, nästa stund så står han där. Som blixten som lyser från ena horisonten till den andra, så ska det vara på Herrens dag. I en stund då ni minst väntade. Hur kan det komma sig då att vi minst väntade? Jo, jag tror det finns en väldigt enkel förklaring till det. Det ska komma en andlig ledare. Och till honom kommer många att sätta sitt hopp. Han kallas vid många namn i skriften. I Nya testamentet heter han Antikrist. Här och där heter han vilddjuret eller odjuret. Paulus kallar honom för laglöshetens människa. Han omtalas på många ställen i Gamla testamentet. På många ställen. Det är bara det att vi ser det inte. Som regel kallas han där den ogudaktige. Vi hinner inte läsa några texter i Gamla testamentet om den ogudaktige, men jag rekommenderar några av psalmerna i Saltaren 9, 10 och 11 och psalm 37. Men nu ska vi istället läsa i Nya testamentet om denna andlige ledare. Och så ska vi lägga märke till att Guds folk kommer att ansluta sig till denna ledare. De kommer att tro att han som är antikrist, att han skulle vara Kristus. Andra Thessalonikerbrevet 2. Från början. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram för en hans stund där inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som är en Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Här kommer nu en person med stora under och tecken. Han kallas visserligen inte i denna texten för antikrist. Men Johannes kallar honom för det och vi ska strax läsa det också. Han är inte, åtminstone ytligt sett, inte emot Gud. Han är fiende till Kristus. Och hur demonstrerar den fiendskapen? Jo, jag tror han gör det genom att utge sig för att vara Kristus. Många skall på den tiden komma och säga: det är jag, eller jag är. Gå inte dit, säger Jesus. Gå inte dit. Ty först när ni ser blixten lysa från ena änden av himlavalvet till den andra, först då har Messias kommit. Men här kommer alltså en person. Han sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Och Guds folk samlas i stora skaror. Hurra, halleluja, tack och lov, pris ske Gud. Detta är ändetidens väckelse, kommer de att säga. Inte därför att de hade för mycket kunskap, utan därför att de hade för lite kunskap, men förlitade sig på att de hade tillräcklig kunskap. Nu står det så här om denne laglöshetens människa, att han förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt. Och det låter ju lite konstigt. Det kommer ju inte vi att gå på, eller hur? Det får bli någon annan som gör det, något annat samfund. Bara inte i ditt förstås, absolut inte du och inte jag. Ja, han kanske inte förhäver sig så att säga med en smäll, men han kanske ställer fram sig själv på det sätt som vi börjar bli så kusligt vana vid i massmediernas tidvarv, att han blir så stor att Gud fader själv till sist blir bortglömd. Och allt eftersom Guds folk glömmer fadern och glömmer hur sonen, när han gick på jorden i Jesu gestalt, ständigt ödmjukade sig inför fadern och under fadern och ständigt hänvisade till fadern och inte till sig själv. Vi kommer inte att märka skillnaden, tror jag. Vi är redan så vaccinerade att jag tycker att hela scenen är ju egentligen redan i ordning ställd och möblerad. Förblindelsen är så utbredd ibland oss att vem som helst kan komma och slå sig för bröstet och skryta och göra lite mirakler. Och folk kommer att rusa som tättingar. Det står att de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Jag står här och tänker på ett samtal jag hade med en förkunnare för en tid sedan. Jag pekade på en verksamhet som jag finner oroande. Och han log vänligt och sa att ja, men det Guds folk behöver, det är Guds kraft. Vi har sett så lite av Guds kraft på så lång tid att det behövs en förlösning. Och jag sa: ja, det här är ett sammanhang med mycket kraft, men renheten? Ja, sa han och log vänligt. Vi lever inte i fullkomlighetens tid, va? Nej, det gör vi inte. Men om kraften blir viktigare än renheten, så är vi helt skyddslösa. Det säger Paulus här. Helt skyddslösa. Vi ska gå till Johannes första brev, det andra kapitlet. Allt det här betyder att jag tror att när Jesus säger i en stund då ni inte väntade ska människosonen komma, så tror jag att själva överraskningseffekten ligger i det här att när han kommer så säger alla: va? Vi trodde ju redan att du hade kommit. Man slutar ju att vänta på Messias när man anser att Messias redan har kommit, eller hur? Och det är ju en ganska idiotsäker överraskningseffekt. Jag är rädd för att det är så det kommer att fungera. Johannes första brev, 2 kapitlet, 18 vers. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss, hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har heller inte fadern. Den som erkänner sonen har också fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Och detta är vad han lovade oss, det eviga livet. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. För hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Ja, här säger ju Johannes klart och tydligt att antikrist kommer inte vara buddhist ifrån början, och inte marxist, och inte humanist, utan han är verksam i den kristna församlingen. Han säger att innan den som verkligen är antikrist träder fram, kommer många antikrister i mindre format att träda fram och försvinna. Vad tjänar de för syfte? Jo, de utgör en mjuk övergång, så att vi visserligen blir lite förvånade i början när nya läror och nya tankar och nya verksamheter sprider sig. Men med tiden vänjer man sig, och sen kommer nästa, och sen kommer nästa, och till sist är det dags. Bevara det ni har hört från början, säger Johannes. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen, säger han. I er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gång på gång uppmanar Johannes oss att ha kärlek till sanningen. Att söka kärlek till sanningen, för att på det sättet stå stadigt när tiden närmar sig sitt slut. Sannolikt kommer antikristen att träda fram att förklara att eftersom han är Gud, så kommer han att kunna ändra på det som står i skriften. Lite efter modellen att ni har hört att det blev sagt till det gamle, men jag säger er. Bevara det ni har hört från början, säger Johannes. Bevara det ni har hört från början. Det är dags att se upp. Han kanske också kommer att säga så här att ni måste bara göra som jag säger. Därför är jag som kungör Guds vilja. Den sortens auktoritära anspråk hör vi ibland ifrån andliga ledare. Ni ska inte kritiskt granska det jag säger, utan ni ska bara gapa och svälja. Det hoppas jag att ni inte gör nu. Han kommer att förneka sonen, säger nu Johannes. Och han återkommer lite senare till hur den förnekelsen ska gå till. Och det är också intressant att titta lite på det. Vi bläddrar till 4:e kapitlet och läser från början. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. På vad sätt ska förnekelsen gå till? Jo, förnekelsen ska gälla detta att Jesus är sann människa. Utan vi kan ju tänka oss att om det här utspelar sig inom kort, den beredskapen måste vi ju alltid ha, att vi tänker oss in i att om det här dyker upp i nästa vecka, hur kommer det då se ut? Ja, då kan vi säga så här, att då kommer det att träda fram en person som säger, jag är den reinkarnerade Jesus. Dessutom är jag Buddha och Lao Tse och Tsi Fu och Tsu Ho och Hua Qing och Qing Pang och allt möjligt annat sånt här. Kling, klang, klong, reinkarnerat. Zarathustra och grabbarna. Så jag är en riktig baddare. Jag är Maitreya och jag är vishetsgurun i kubik. Ja, men Jesus togs ju upp i mänsklig gestalt i himlen och ska i mänsklig gestalt återkomma tillbaka. Ja, ja. Men det där är ett missförstånd. Vi måste tänka på ett andligt vis. Att Jesus är Kristus kommen i köttet, som det står ordagrant i gamla översättning. Det är på det viset han kommer att förneka Jesus. Jesus kommer att bli reducerad till en i skaran av profeter. Inget mer. Kanske heller inte mindre. Men han är inte den som sitter på den höga upphöjda tronen när Jesaja får se honom i templet. Han är inte människosonen som förs fram inför fadern och sätter sig på faderns högra sida för att återkomma som människoson och som Guds son för att döma levande och döda. Det här nu med att han förhäver sig över allt som kallas Gud och helhet. Ja, vi är ju en bra bit på väg i alla fall. Laglöshetens hemlighet är redan verksam, läste vi hos Paulus. Och många antikrister har utgått, säger Johannes. Om vi ser oss lite grann omkring, för att titta efter, är så att säga marken beredd för ett framträdande av denne laglöshetens människa? Ja, han ska alltså anföra alla hedna folk i ett angrepp mot Jerusalem. Och det betyder ju att då måste det finnas judar i Jerusalem, annars är det ingen större vits med det. Och det gör det ju. Så i den meningen är marken beredd. Så ska Jesu identitet alltså ha suddats ut. Så att allt fler i Guds folk säger att ja, det är kanske inget speciellt märkvärdigt med denna Jesus. Vi kommer ju under hösten att berikas med en undervisningsserie i radio och tv sammanställd av Frikyrkliga studieförbundet, där man förklarar att jungfrufödseln är onödig, där man betvivlar uppståndelsen och där Jesus alltså till sist, ja, han blir en klok och trevlig människa, varken mer eller mindre. Samma Frikyrkliga studieförbund har för övrigt ett studiecenter 50 meter från Jaffaporten i Jerusalem, där man i huvudsak arbetar med att förklara att detta att judar nu bor i det utlovade landet har ingenting med Bibeln att göra. Och för att inte ni som hör till Svenska kyrkan eller vi som hör till Svenska kyrkan ska kännas missgynnade på denna punkt när ni bara talar om FS, så kan jag tala om att samma budskap, exakt samma budskap, hittar vi i kyrkans tidning. Nummer efter nummer efter nummer. Själv sitter jag i kyrkorådet hemma i Mölndal och har sedan några år varit tvångsprenumerant på kyrkans tidning. Jag har försökt med olika motioner och petitioner att avskaffa denna prenumeration, men har inte lyckats. Och därför så ringde jag till sist upp prenumerationsavdelningen på tidningen för ett tag sedan och sa att med hänvisning till alla antisemitiska yttranden i denna tidning vill jag åtminstone be att slippa få den mig tillsänd. Jag kan inte förhindra att ni får prenumerationsavgiften, men jag vill inte ha eländet. Var finns profeterna, goda vänner? Var finns de som varnar? Jag har kanske berättat om det här tillfället förut som jag ska berätta om nu, men det skadar kanske inte att göra igen. På vår ashramgård nere i Värmland hade jag för ett par år sedan en kurs i konsten att studera Bibeln istället för att bara läsa den. Vi hade dukat upp med massor av konkordanser och lexikon och datorer och hjälpmedel av tusen och ett slag och Vi riktigt botaniserade i allt man kunde använda sig av för att komma till en fördjupad kunskap om bibeltexternas innehåll. Och när vi hade gått igenom allt det där tekniska, så att säga, så sa jag till gruppen, nu ska vi praktisera lite också. Ja, det tyckte de lätt skoj. Jag sa, nu ska vi göra så här. Ni vet ju att det profeteras mycket om att det ska komma en stor väckelse i tidens slut. Alla nickade instämmande. Jojomän, den... Det hör ju till element av att det ska bli väckelse i tidens slut. Så jag sa, då kan vi ju göra så att vi tar och letar rätt på de texter i Bibeln som handlar om denna stora väckelse. Ja, det tyckte alla var ett bra förslag. De kastades över konkordanser och datorer och det prasslade och det knattrade och de skrev och de bläddrade och de slet och jag satt i mitt hörn och myste. Jag håller på och letat och inte hittat en enda övertygande text som handlar om en väckelse i sluttiden. Utan ska man hitta några texter så får det bli såna här krystade tolkningar som detta med särlaregnet och sånt här som kan betyda precis vad som helst. Och... Så jag satt ju där och undrade, vad i all världen får de ut av det här? Men alla läste och bläddrade och slog och var jätteverksamma. Så efter en knapp timme så där så sa vi, kanske ska ta ett litet break och kolla vad ni har kommit fram till. Dödstyst. Vad har ni hittat då, sa jag? Dödstyst. Till sist var det en modig ung man som räckte upp ett finger och sa, jag har inte hittat någonting. Nej, det var bra det, sa jag, för det har inte jag heller gjort. Och då blev alla långa som sytråd i ansiktet. Och jag sa, är det inte konstigt att detta som är fullständigt allmängods, det hör till den enklaste, primäraste allmänbildning ibland kristna i västerlandet, att veta att det ska komma en brakväckelse i tidens slut. Och så har vi aldrig ens gjort oss en liten ansträngning att titta efter om det stämmer med Guds ord. Sen läste vi den här texten om laglöshetens människa. Och så frågade jag dem som satt där: vad tror ni Guds folk kommer att säga när den här karn dyker upp? Alla såg lite förskräckta ut och sa: nu är väckelsen här. Jag tänkte, tror jag också, sa jag. Så lätt är det att lura oss. Några profetiska budskap utan någon anknytning till skriften. Och vi är så kunniga, så kunniga. Och vi vet precis hur allt ska gå ända till den dag som Jesus dyker upp. Och så har vi inte ens gjort oss mödan att läsa så pass mycket i Bibeln så att vi har kunnat leta efter de texter som motsäger vår populära teologi. Vi kommer att bli lika lättlurade som judarna var när Jesus kom första gången. Ty detta är hedningarnas tillfälle att förkasta Messias för att få nåd av Messias. På samma gång som hans första ankomst var det utvalda folkets tillfälle att förkasta honom för att sedan också kunna få nåd av honom. Vi ska bläddra till Romarbrevet 8. Nej, Romarbrevet 11. För jag tror att det är det Paulus uttrycker här. Jag sätter ett litet frågetecken i kanten. Men jag kan tänka mig att det är så. Paulus har talat om hur de äkta grenarna bröts bort ur olivträdet. Inte med tanken om att bli bortslängda för alltid, utan med tanke om att inympas i trädet när tiden är inne. Så skriver han så här, 25 versen: bröder, för att inte ni ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet: från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synd. Ser man till evangeliet är det Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är det hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande, för att även de ska få förbarmande. Och så kommer det: Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Till sist ska alla på något sätt stå som olydnadens fångar. Riktigt vad det betyder vet vi inte. Och det är heller inte meningen att vi ska veta. Riktigt vad det betyder att alla jungfrurna somnar, men att några har olja i lamporna. Riktigt vad det betyder vet vi inte. Men att det betyder något allvarligt, det vet vi. Jesaja kapitel 2. En av de texter som handlar om Jesu återkomst, som vi säger. Tionde versen: fly in i klippan och göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. Ty människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade och männens övermod ska bli nedböjt, och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Herren ensam. tidens avslutning kommer att bli full av säkra påståenden. Full av cirkulerande självklarheter. Av en massa tvärsäkra påståenden att så här är det ju. Du kan aldrig säga att en lära eller ett påstående står i samklang med Bibeln förrän du är säker på att det inte finns bibeltexter som talar emot påståendet. Det går alltid att hitta texter som stöder ett påstående. På vägen hit stoppade vår chaufför en liten prilla under överläppen och vi vitsade lite grann om det här med att hans pris ska ständigt vara i min mun. Det går alltid att hitta bibelord som stöder allting. Du kan inte vara säker på att ett påstående är bibliskt förrän du är säker på att det inte finns texter som talar emot. Därför har vi anledning att lära oss läsa skriften på ett nytt sätt. Att verkligen rannsaka skrifterna och forska i skrifterna. Så att det som sägs ifrån många talarstolar verkligen blir kollat. Att det inte finns en massa saker, en massa texter som säger emot det som har hunnit att bli en självklarhet bland Guds folk. Här i en stund och vi minst väntade säger du att du ska komma. Gång på gång talar du om hur viktigt det är att vi håller huvudet kallt och hjärtat varmt. Att vi är nyktra. Att vi är vakande. Herre, vi vill gärna få del av dina nådegåvor. Vi vill gärna att din heliga ande ska vara fullt verksam i våra liv. Vi vill inte bli rädda och gömma oss och låsa in oss. Men vi ber också att vi ska få den kärlek till sanningen som gör att vi verkligen rannsakar ditt ord. Hjälp oss att förstå hur man ska läsa ditt ord. För att se, Herre, vad som är bibliskt och vad som inte är bibliskt. Lös oss ifrån alla förutfattade meningar. Så att vi gång på gång kan komma till ditt ord. Och få växande insikt, ökande klarhet. Herre, inget hindrar att du kommer ganska snart. Hjälp oss att vänta dig på rätt sätt. Vi vill välkomna dig när du kommer här. Amen.